Herre, tack för att vi får med frimodighet komma inför dig. Tack för din nåd emot oss. Tack för att vägen är öppen den här förmiddagen, Herre. Vi behöver inte komma med brygsel, utan vi får komma med frimodighet inför nådens tron. Herre, tack för att du har någonting för oss den här förmiddagen. Du vill röra vid våra hjärtan, du vill röra vid våra liv. Du vill ge oss det som vi behöver för veckan som ligger framför. Herre, du vill dra oss nära dig själv. Du vill tala till oss. Herre, vi finns här just nu och vi längtar efter att höra din röst. Amen. Jag har ju, vad är det, 2 veckor sedan nu så började jag att predika över psalm 23. Och kom väl med nöd och näppe igenom den första versen. Ska vi se, så vi backar lite grann här. Ja, jag började att tala över psalm 23. Och nu lyfter du ju fram så fint idag, Kristina, att vi är ju inne i en böne- och fastemånad. Och då slog det mig att jag skulle ju naturligtvis ha talat specifikt om bön. Och sen tänkte jag ju lite till då, för att gärna vara igång lite. Och då insåg jag ju att det är ju det jag gör. Saltaren är ju egentligen en bönebok, det är en sångbok när vi kommer inför Gud i lovsång och tillbedjan, men det är också en bönebok. Så att få be många av saltarsalmerna är oerhört gott att få göra. Och att få be Guds ord när vi ber är alltid gott, det känns tryggt och skönt att få göra det. Så att även om inte jag säger det så ofta så handlar det ju här om bön också. Herren är min herde, ingenting ska fattas mig, började jag med förra gången. Och jag försökte beskriva herden lite grann. När vi kommer in i Nya testamentet så är det väldigt tydligt att Jesus är den gode herden. Och det står ju mycket gott om honom där som herden. Och över 200 gånger i vår bibel så används fåren som en bild för oss när Guds ord talar till oss. Och det, jag lyfter fram lite olika karaktärer som ett får har som gör att vi kan känna igen oss där. Och det ska vi inte gå in på nu igen. Men det finns en hel del att lära sig av det. Bland annat är att vi är i desperat behov av en herde. Fortsättningen där är ju ingenting ska fattas mig. Och där sa jag så här att i västvärlden så har vi så lätt att fastna i det som har med det materiella att göra. Och jag tog 60-tums-tv:n som ett exempel på det här. Och sen när man sätter sig ner så klarnar det ju ofta. Man tycker att man har förberett sig länge, men just när man sätter sig ner då är det precis som himlen öppnar sig. Så inser man varför sa jag inte detta och varför sa jag så och förklarar inte. Så att när jag hade satt mig och lite under veckorna som har gått så jag tänkte, tänk om någon gick hem och tänkte, wow, vad ska jag göra med den där 60-tums-tv jag köpte i julklapp? Nu måste vi slänga ut den. Men så var det ju naturligtvis inte, utan jag använde det som ett exempel bara på det här hur lätt när vi får löften i Guds ord så tänker vi direkt, wow, det ligger en ny bil i framtiden här, nu kan jag. Oj, oj, det finns inga begränsningar. Jag som har kämpat så att få till det och då kom den där tvn in. Men det jag var ute efter det var just det att det inte får bli våran liksom glädje, att det inte blir våran identitet, att vi har så mycket grejer som vi grabbar ibland säger att den som har mest grejer när han dör vinner. Så är det ju inte alltså, det är helt fel. Det är inte tänkt att det ska bli våran trygghet, våran identitet. Och det får absolut inte ta herdens plats. Och när vi läser om att Gud har så mycket gott som han vill ge oss, och det ser vi ju inte minst i psalmerna, så handlar det ju inte i första hand om grejer, utan det handlar om ett överflödande liv. Ett överflödande liv. Och jag har hållit på lite av och till att läsa en bok utav, Max Lucado, som har, alltså boken i sig, det räcker att läsa titeln, jag tycker den är så god. Lämna dina bördor, och så har det som en underrubrik: med lättare packning blir din livsresa enklare. Och jag tycker det är så finurligt formulerat, till och med på svenska. Men där berättar han då om begärets fängelse. Och jag tänker så här att det tål att ni skulle läsa boken. Lämna dina bördor, med lättare packning blir livsresan enklare. Läs gärna den boken om du inte har gjort det. Den är värd att läsa. Men där talar han just om begärets fängelse som en sån där fruktansvärd plats som är så lätt att hamna i och så svår att ta sig ur. Och han berättar då bland annat om John D. Rockefeller. Några av er här idag kanske kände honom. Han är död. När han levde så var han troligtvis den rikaste mannen i världen. Och som det är då när man är väldigt rik, så är det ju alltid människor som tänker och undrar om hur mycket pengar han har och kanske om inte lite skulle kunna hamna hos mig eller så där. Men hur som helst så var det någon som frågade hans advokat efter hans död. Så frågade han sig, hur mycket lämnar han efter sig? En fråga som jag tror vi känner igen. Hur mycket lämnar han efter sig? Och advokaten måste ju ha varit en smart kille, för han sa allt. Han räknade inte upp att det var så många miljarder, utan han sa bara kort och gott allt. För så är det ju. Den dagen du och jag lämnar det här jordlivet, lämnar vi allt. Inget utav det vi har kämpat för, jobbat extra kanske och längtat efter i många år, och så äntligen får vi det. Men den dagen när du och jag får flytta hem till Herren, då lämnar vi det. Så att det borde liksom säga oss att alltså värdet i det är ganska begränsat. Aposteln Paulus, nu ska vi se om jag, ja, kan det vara så att jag har sån tur att jag, nej. Jo, han hade en bra livsfilosofi tycker jag, för att bara avrunda det här nu med mig fattas ingenting, eller ingenting fattas mig. I Filipperbrevet 4:11-13 står det så här: det har glatt mig mycket i Herren att er omtanke om mig till slut fick blomma upp. Visst tänkte ni på mig tidigare också, men då hade ni inget tillfälle att visa det. Jag säger inte att jag har saknat något, för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt, jag kan också leva i överflöd med allt och med alla förhållanden jag förtrogen. Att vara mätt och vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Men allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Och då tänker jag att Paulus, han hade hittat fram till den där balansen i livet. När ingenting fattades honom, för att grundtryggheten fanns ju i Gud. Och då spelade det ingen roll om han var hungrig den här dagen eller om han hade ätit sig proppmätt. För grundtryggheten fanns någon annanstans. Och med det sagt så är tanken då att vi ska ge oss in på vers 2 idag. Och första raden på vers 3. Ska vi se. Precis. Han låter mig vila på gröna ängar. Och han leder mig till lugna vatten. Och han ger mig ny kraft. Jag var ju tvungen att ha med fåren eftersom alltihopa handlar om får. Och sen får vi hoppas att vi kan ta det till oss. Så här fungerar det för fåren. De vaknar ganska tidigt, som de flesta av oss. Särskilt ni tonåringar kan jag tänka mig. Ni vaknar tidigt på morgonen och känner wow. Sådana är fåren. En ny dag. Och nästan på det första de tänker på det är att de är hungriga. Och då... är det så att de har inte riktigt kapacitet att förstå vad det är de behöver äta. Så de börjar äta var de än finns egentligen. Men herden som vet vad de behöver, han leder dem då. Så vi ser om vi kan backa. Till de gröna ängarna där de kan få äta nytt nyttigt. De kan få äta friskt och fräscht. Och så äter de. Och fåren är fantastiska på att äta. När jag ser deras små munnar, de går så här. De är som en sån här liten automover ungefär. Och så tuggar de i sig så mycket de bara kan. Och så småningom, när solen har kommit upp och det börjar bli riktigt varmt, så då är de mätta. Och då är ju den naturliga instinkten att de vill ha vatten. Men då vet herden det, att skulle de gå och dricka då, så skulle det kunna gå egentligen riktigt illa, för de har inte kapacitet att ta till sig vatten när magen är så full som den är. Utan då ser han till att de lägger sig ner på den här gröna ängen och vilar ett bra tag. Ibland tänker jag så här, eller ganska ofta tänker jag, att vi begränsar Gud. Jag har säkert sagt det själv och jag har hört det sägas många gånger, så skulle Gud aldrig göra. Och nu spinner jag på den här tanken om herden som ser till att fåren lägger sig där mitt på den gröna ängen istället för att springa iväg till vattnet. Så skulle Gud aldrig göra. Men då tänker jag, om Gud är allsmäktig, om han är den gode herden som han utger sig för att vara, och som jag tror att vi, oavsett vad vi tänker om det här, håller med om att han är en god herde. Han tänker bara det allra bästa om oss och för oss. Han vill bara det bästa för våra liv. Och han, som ingen annan, vet vad som är bäst för våra liv. Och jag tänker, vore det lustigt om han då allt emellanåt liksom säger till, nej, stanna upp där nu. Lägg dig ett tag. Du behöver det just nu. Och hur han gör det, det är ju upp till honom. Men jag tror att han kan göra det, och jag tror att han gör det. Och ibland så missar vi det här. Så blir vi frustrerade. Jag berättade nog något förra söndagen, och har gjort det tidigare, men jag har bara berättat lite om hur det har gått för mig när vi började kunna åka på gudstjänsterna här. Om att jag under min sjukdomstid i höstas var frustrerad många gånger för att det tog så lång tid. Min frustration var där, istället för att njuta av vilan jag fick. För vila har jag ju fått göra. Har ni funderingar kring vila, så kan ni komma och prata med mig. För jag kan det nu. Väldigt bra. Men jag tänker så här. Alltså ibland så, och ofta tror jag vill säga istället, ofta så rusar vi på, du och jag. Och då är vi tillbaka till det här med fårets mentalitet. Att jag har svårt att stanna upp och tänka efter. Vad är det som är bäst för mig nu? Det finns så mycket som pockar på och som vill fånga mig, och så rusar jag på. Va? Men då kan vi komma tillbaka till att han låter mig vila på gröna ängar. Och då tänker jag så här, att då skulle vi behöva stanna upp och så fundera lite. Är det det jag upplever? Ser min dag ut så här? Att jag med jämna mellanrum känner att wow, vad gott, nu har jag en plats, nu har jag en tid mitt i jäktet och stressen där jag bara känner att jag får andas ut. Jag får bara vila på den gröna ängen. Jag får liksom koppla upp till Gud och ta emot och känna att nu fyller det på igen. Är jag inte där, och är det väldigt sällan jag kommer dit, så tänker jag att då behöver vi fundera lite över om det är så att vi, det står i Jesaja så här, alla gick vi vilse som får, var och en ville vandra sin egen väg. Kanske är det så att vi är ute och vandrar vår egen väg, och vi har liksom vänt ryggen till herden och behöver få komma tillbaka igen och hamna på den här platsen när vi känner att wow, nu är jag på den gröna ängen. Jag får äta mig mätt och sen så får jag njuta av det jag har fått till mig. Han leder mig till lugna vatten. Mm. Och då står det just, han leder. Det står inte det att om fåren vill så får de följa med honom, utan det står väldigt tydligt att han liksom tar kommandot och han leder till det lugna vattnet. Och då tycker jag att det är lite så här spännande. Varför står det just lugna vatten? Varför står det inte bara vatten? Nej, då var det ju som så, och är väl som så kanske över hela vår jord. Det är jag inte medveten om, men så är var det då. Att får kunde inte hantera strömmande vatten eller forsande vatten. Då blev de oroliga och visste inte vad de skulle göra. Jag tror inte de kunde dricka ens. Därför så visste ju herden att nu när fåren är mätta, goda, de har vilat sig, de har kunnat ta till sig maten, då gäller det att hitta det här vattnet. Och det är ganska fantastiskt, tycker jag då, att han har sån omsorg om fåren. Han har sån omsorg om dig och mig. Det är inte så att han bara kastar på oss det vi behöver när vi ätit oss mätta och fått vila ut oss, så här, utan han vet vad vi behöver. Och han leder oss dit. Kjell nämnde det igår att han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Och då kommer jag till det lugna vattnet och då kan jag ta till mig den näringen som jag behöver när herden får leda. Och återigen så kan det vara värt frågan då. Om jag inte upplever det här, har jag behovet av att stanna upp och fråga mig, vem är det som är min herde? Sen kan jag ju inte låta bli att tänka så här, och det här är väldigt fria tankar nu då, så tar det utifrån det. Men när jag läser de här orden så tänker jag mig, alltså den här gröna ängen, det frodiga betet och platsen att få vila som Guds ordet, det jag får ta till mig. Hur mycket som helst jag får ta till mig det, liksom att bara vila i Guds ordet. Och sen leder han mig till det lugna vattnet då. Och då tänker jag mig att det är anden som kommer liksom och vattnar ordet i mitt liv. Och då är jag färdig att gå och göra Guds vilja. Problemet är ju då, och jag har ju varit inne där redan tidigare, men att vi har ju så lite tid. Och ibland brukar jag tänka så här då, och fått hjälp att tänka ibland att, men alla har vi ju 24 timmar per dygn. Sen är det bra om vi sover ungefär 8. Somliga säger att jag behöver inte men 6 timmar. Och då, min fru har varit sån hela livet och jag har alltid behövt 8. Så det kan ju variera, men alla har vi ju 24 timmar. Frågan är ju bara vad vi gör av dem då. Och då lockas vi ju i dagens samhälle in i det här racet på något sätt. När allting bara ska snurra på och det ska snurra riktigt fort. Vi har ingen tid att lägga oss ner på den här gröna ängen och njuta av Guds goda. Utan vi är ju på väg någonstans. Vi hinner ju inte att stanna upp liksom, för att det är ju så mycket framöver. Så vi hoppar över vilan på den gröna ängen och vattnet tar vi med oss i en mugg medan vi sticker vidare till nästa uppdrag. Så brukar vi fråga, hur är läget? Ja, det är mycket nu, säger vi. Det är mycket nu. Och det är precis som att vi måste säga det. För är det inte mycket nu, då är vi inte med på planen. Jag har ju inte varit med på planen på hela hösten, för att jag har ju inte haft mycket. Mer än det att jag har haft fullt upp med att hålla reda på när jag måste sova igen. Men det håller ju liksom inte att säga när jag träffar folk ute i samhället, utan då måste jag ju säga att jag har mycket nu. Och då är jag cool. Då är jag liksom med. Wow, det är en kille som har grejerna på gång liksom. Och ja, jag tänkte att just den här versen idag, eller de här orden kanske är extra utmanande för oss. För jag vet ju att många av er har mer än fullt upp. Och även vi som är pensionärer. Det är ju sällan man träffar en pensionär som säger att åh, om du visste vad lugnt och skönt jag har. Jag har ju hela dagarna på mig. Nej. De flesta pensionärer jag säger, möter dem och säger åh, alltså det är så fullt upp. Och då kan man ju backa lite och så läser man psalm 23. Och så funderar man på, kanske behövs en viss korrigering ibland. För jag tror alltså att Gud vill att vi ska få njuta ut ur livet han ger. Det står ju att han ger liv i överflöd. Och känner jag då att det är precis med nöd och näppe. Det hänger på håret att jag liksom orkar med nästa dag. Så tror jag att jag har missat någonting. Och ibland är det så här. Ni som har haft små barn, ni vet det. Och ni som har barnbarn, ni vet att det fungerar precis på samma sätt fortfarande. Man kan se på dem och så ser man att de håller på att ramla ihop. Ögonen går i kors och så ser man det här, nu behöver du verkligen gå och lägga och sova. Ja, sova. Jag är inte trött. Så tänker man, alltså barn. De är ju hopplösa. De fattar inte sitt eget bästa. Och sen gör vi ett snabbt hopp upp till våran, eller eran ålder då. Eller, ja, även vi som är äldre kan ju följa med det. Tidig morgon. Vi har inte vaknat till riktigt, så ringer telefonen. Famlar sig här, eller ja, de flesta utav får jag gå upp. Eller man kanske har mobilen på nattduksbordet och så får man fram den och försöker man kolla. Hallå? Väckte jag dig nu? Nej. Jag var vaken, säger man. Och så sov man som en stock liksom, för att någon skulle komma på dig med att sova, det är ju skamligt. Varför sover gör man ju inte, även om klockan är 4 eller 5 på morgonen och någonting har hänt. Vi har goda vänner i Kanada. Och det gick ganska många år innan de fick kläm på det här med tidsskillnaden. Så att det kunde ringa precis när som helst på dygnet. Och så var det min vän Bill som var i andra änden, glad och pigg så här. Och jag hade liksom stapplat ur sängen och fått tag i en telefon. Det var på den tiden de satt på väggen. Och så skulle man ju försöka låta pigg, men jag, eftersom jag kände Bill så väl, så kunde jag säga, du, klockan är faktiskt 3. Så jag sov, så du får ursäkta att jag är lite sömnig. Så där. Men det är liksom skämmigt att prata om det här. Men jag tror att Gud har skapat oss med en tanke om en fantastisk balans mellan arbete och vila som gör att livet får balans helt enkelt. Och det borde vi liksom hitta tillbaka till. Och då tänker jag, då är det jättebra att be den här psalmen. Herren är min herde. Ingenting ska fattas mig. Han leder mig till de gröna ängarna där jag får äta mig mätt. Han leder mig till det lugna vattnet där jag får ta in. Och så ger han mig ny styrka. Och den liksom cykeln behöver jag få gå i väldigt ofta, kanske ungefär en gång per dygn, att jag får komma tillbaka dit. Och då har jag tänkt lite vidare med, nu skulle jag ha satt igång klockan, men det missar jag igen. Men på fåren, att de är uppe så tidigt på morgonen och då är de igång. Alltså jag vet ju, jag har haft en period i mitt liv när jag kunde sova till 1 på dagen utan att skämmas. Men när man blir äldre så är det ju lättare att vakna. Men på något sätt så finns det nog en liten hemlighet i det där med den där tidiga morgontimman, att få möta Gud, att få äta utav ordet, få fyllas med Guds ande och sen gå ut i dagen och möta det som ligger framför. Och jag tänker då här att det är bara Gud som funkar 24/7. Det är bara han som går dygnet runt. Och även han, när han skapade allt det här, så står det att han vilade. Han gjorde någonting fantastiskt och så vilade han. Och han tog liksom ett steg tillbaka och så tittade han på det han hade gjort och sa, wow, det här blev riktigt bra. Men han började också vila. Men du och jag glömmer bort det där ibland. Och det finns en underbar psalm som jag måste få, eller en vers i en psalm, vi ska se där. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Jag tänker att Gud måste ha gett mig väldigt mycket den här hösten. Förgäves går ni tidigt upp och sent till vila, ni som äter mödans bröd. Detsamma ger han sina vänner när de sover. Tänk att ha en sån Gud som är så god. Som är så generös. Så han kräver inte ens att jag ska jobba full speed hela tiden för att han ska ge någonting, utan när jag är hans vän då kan jag få ta emot det när jag sover. Psalm 46. Se om den var med där. Nej, den var inte med där. Och där står det ju så här: bli stilla och besinna att jag är Gud. Upphöjd bland folken, upphöjd på jorden. Herren Sebot är med oss, Jakobs Gud är vår borg. Bli stilla och besinna att jag är Gud. Matteus 11, 28-29 står det så här: kom till mig alla ni som arbetar här tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lära mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni finna ro för era själar. Vila, och då ska ni finna ro. Känner vi igen de orden från honom, så att han vill ge oss vila, han vill ge oss ro. Varför? Jo, för att han är god och han vet att du och jag, vi behöver det. Det är ju kanske inte det mest spännande vi kan prata om, men jag tror att det är så oerhört viktigt. Och jag tänker då, vi sjöng här att vi i någon av sångerna, att vi liksom skulle kunna återspegla Jesus för världen, för människor vi möter. Och jag tror vi kan göra det bland annat genom att människor ser att det finns en vila, det finns en ro i våra liv som de saknar. På grund av att vi har en herde som är så oändligt god och som vet vad du och jag behöver och som hjälper oss att komma dit. Det sista. Vi har pratat om fåren och herdena mycket. Fåren och herden. I Johannes 10:4. Vi ska se om vi fick med det. Jopp. Där står det lite till om fåren. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom. Jag sa det här att det stod ju att han leder oss till lugna vatten. Och det måste ju innebära att ska jag leda någon så måste jag ju gå före egentligen. Och då berättas det att herdar utöver vår värld, de agerar lite olika. Det finns platser, tror bland annat Australien, Nya Zeeland och jag har sett även i Skottland att herden driver fåren framför sig. Men i Israel så gick herden alltid först. Och det är det Jesus hänsyftar till när han säger det här. När det står han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Fåren följer för att de känner hans röst. Och då tänker jag, då måste vi ju stanna upp emellanåt och lyssna in. Då måste vi låta honom föda oss. Vi måste ta tid i ordet. Kerstin sa igår kväll, vi behöver höra en sak 11 gånger för att ta till oss det. Det var det när vi läste Nehemia som jag utmanade er att läsa hela Nehemia 50 gånger. Jag vet inte om någon har kommit dit än, men repetition är ju jättebra. Och då tror jag att Gud tänker sig med att jag för dem tillbaka till de här gröna ängarna, låter dem äta på nytt och på nytt igen. För att de ska kunna ta det till sig. Och att de ska kunna lära sig höra min röst. Det var en snabbis som jag tycker är så fin. När herdarna förde fåren till de lugna vattnen så var det ofta så att det var flera får skockar, vad man vill säga, fårjordar som var vid samma vattenställe. Och det har ni säkert hört det flera gånger, men det är en sån fin bild i det. Och sen när de hade druckit, vad gör man då? Har man märkt fåren eller har man koppel på? Nej, det hade man ju naturligtvis inte. Utan då ropar herden på fåren. Och helt plötsligt så från att ha varit en enda stor grupp så här så frigör sig mina får från hans får. Och så kan de gå vidare. Och jag tror att det finns med i tanken när det står så här. Fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Känner vi herdens röst? Jag tror många av oss har brottats med det här genom åren, att hur ska jag veta? Vi var inne på det lite igår kväll. Hur ska jag veta vad som är Guds vilja? Hur ska jag veta när det är den gode herden som talar och när alla andra liksom försöker att tala? Jo, det är att jag behöver lära känna honom. Jag behöver gå med honom. Jag behöver lära mig hans röst när det är den som talar. Och han talar frid. Känner du någonting annat när du hör en röst, så kan du liksom avskriva det ganska snart. För Gud älskar oss. Gud vill det bästa för oss. Och därför så det han talar är alltid gott. Även om det tar i ibland och gör att det måste hända saker i våra liv. Vi måste ändra riktningen lite grann. Vi har varit ute och sprungit. Så är det gott för oss. Och när herden går före, så innebär det ju också då, det allra sista här nu, som är oerhört viktigt. När herden går före, så kommer ju du och jag aldrig först till någon plats. Det kan ju vara så att vi går och väntar på ett telefonsamtal från läkaren. En del av er vet vad det innebär. Oro finns där. Vad kommer han att säga? Kanske är det så att företaget varslar, och så vet jag att om 2 månader, om 3 månader så blir jag uppsagd. Jag får sluta mitt jobb, jag har ingenstans att gå. Skolan är färdig, jag har läst mitt gymnasium eller jag har läst min utbildning. Jag vet inte riktigt vad tar jag vägen då. Oron infinner sig där. Och då behöver du och jag veta det, att herden har redan varit där. Han är där, han äger den dagen. När jag funderat på det här så har det liksom blivit så oerhört starkt för mig. Att det finns ingenting som jag möter i livet. Det är inte Jesus har varit före. Som inte han har koll på. Det finns ingenting som händer i ditt liv som överraskar Gud någonsin. Och det måste ju innebära att du och jag kan vara trygga i vår vandring med Gud. Om herden får leda våra steg, så vet vi att han har ju alltid varit där. Han är inte orolig över det där beskedet som kommer. Han är inte förvirrad över vad ska hända med dig om 3 månader när du inte har något jobb längre. Vad ska hända med dig när du slutar skolan? Han vet ju det. För han har en plan, en tanke med ditt liv. Och han är alltid före dig. Han är alltid före mig. Herren är min herde. Inget ska fattas mig. Han låter mig vila på gröna ängar. Han leder mig till lugna vatten. Och han ger mig ny kraft. Amen. Gud, tack för att du är en god herde. En herde som ger ditt liv för fåren. Tack för att du, Jesus Kristus, gav ditt liv för oss. Tack för att du är våran gode herde. Och du leder oss rätt för ditt eget namns skull. Och du är alltid före, Herre. Vi behöver inte oroa oss för det som ligger framför. Det vi behöver göra det är att lyssna in din röst, Herre, och följa dig. Tack för att du vill tala till oss genom ditt eget ord. Fortsätt att göra det. Helige Ande, plantera ner ordet i våra liv så att det får växa och slå rot och bära frukt. Jag ber i Jesu namn. Amen.